Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Du kan också hitta andra samtalsserier på sidan totalmedia.com, total med th, totalmedia.com. Och vill du läsa Klaus Stolpes böcker så hittar du dem på boklund.fi, boklund.fi. Välkommen till podcasten om valet 24 efter spelserien. Det är den 8 november och det har gått några dagar sedan valet. Här är jag, Henrik Thorsson och Klaus Stolpe.
Hejsan!
Det är ju så här när man är med om en ganska stor händelse, det är det ju, och vi har ju laddat för det här ett helt år. På ett vis chockartat på något sätt. Så varje dag så kommer man på nya saker om det, man omvärderar det. Först är man kanske arg och så blir man glad, eller så är man först glad och så blir man lite fundersam. Eller hur har det varit för dig sen? Har du fått några nya tankar, någon insikt så här allmänt alltså om det här är händelsen?
Ja, det kan man väl säga. Det är liksom man... Ja. Jag tycker spontant att inte jag funderar så riktigt mycket på det, men sedan man dyker det ändå upp någonting. Och det var egentligen en sak som du sa som jag inte ens hade kollat upp eller memorerat, att Trump nu hade färre röster än vad han hade för 4 år sedan då han förlorade.
Ja. Ja, precis som det är nu när vi spelar in det här. Och det är ju inte färdigt, så det kan ju ändra sig någonting. Men, och då var det så 2020 att det fanns 240 miljoner personer som kunde rösta drygt. Ja. Och av dem så röstade alltså i princip 65%.
Ja, 2/3.
Om det var 240 miljoner som kunde rösta 2020 så är det 246 miljoner. Alltså det är 6 miljoner fler i år.
Ja.
Av dem röstar bara 142 miljoner. Så från förra gången 158 miljoner och nu då bara 142 miljoner. Så det är 13 miljoner färre.
Ja.
Det gör att valdeltagandet nu är på samma nivå som 2016. Det är 54%.
Ja.
Det visar ju att Trump kan ha det svårare om valdeltagandet ju högre det är. Men hur är det då med hans siffror här då? Jo, 2020 då fick han 74 miljoner röster. Biden, eftersom det var fler röster då, så var Biden på 81 miljoner.
Ja.
81 miljoner mot 74 miljoner. Och det var ju helt rekord för Trump trots att han förlorade.
Ja,
och i år har han nu tills vidare 73 miljoner, så han har 1 miljon mindre. Det är nära det han hade. Men Harris har 69 miljoner mot Bidens 81 miljoner.
Ja,
så där är ju, det är ju en sak som gör, tycker jag, att det inte känns som wow vilken bedrift av Trump på samma sätt som det känns som vilket nedköp för demokraterna. Har det egentligen någon betydelse i det här valsystemet? Därför det här är ju ändå vinn rätt stat som det handlar om. Det beror ju på var de rösterna finns, eller hur? Är det inte så?
Det är ju klart, men det oaktat så jag menar, de här så kallade swing states så var ju lika många som förr, så att man tycker ju att om entusiasmen skulle ha varit på sådär totalt sett på samma nivå så jag menar, jag tycker ändå att det är intressant.
Jo, det är intressant, men om valdeltagandet skulle vara jättemycket mer i år än tidigare just i de där swing states, då skulle det här kunna vara en grand slam för Trump på ett annat sätt. Men det vet vi ju inte än, och man kan ju kolla på det. För jag tycker att det justerar lite bilden av hans fantastiska framgång ändå. Att skulle han ha haft 81 miljoner, och då skulle jag liksom okej. Okay. Men hans framgång är inte större än den var 2020, så skulle jag säga.
Nej.
Där finns en marginal som inte ens har gått och röstat, som egentligen är de som skulle avgöra det.
Ja, precis. Det var det där independent som vi kanske trodde att skulle avgöra. Så de liksom lät bli sen i slutändan.
Man vet ju inte vilka röster som är vilka. Det kan ju vara helt nya människor som röstar nu och gamla som röstar förra gången som inte röstar. Alltså det finns ju ingen märkning som säger att den personen...
Nej. Men det brukar ju ändå vara så att de som röstar så går och röstar. Liksom. Att, och sen det vissa som går ibland. Så att nu är det väl det här som förra gången konstaterade att nej, nu fasen vill jag vara med och påverka här. Och sen så den här gången fanns det inte liksom, tyckte man inte att det fanns någon tillräckligt bra kandidat. Om vi tänker då att Trump har varit med i 3 presidentval, vunnit 2 av dem. Och det val där han hade flest röster, så vann han inte. Och då kommer vi in på en grej som jag funderar på, att det är ju inget bra betyg åt Hillary Clinton och Kamala Harris. Om vi nu tar någonting ur tidningshögen, så jag såg en rubrik på svenska Dagens Nyheter, att ska det vara så svårt att välja en kvinna? Frågetecken. Och i och för sig, den tanken har slagit mig, men vi har ju varit inne på det här tidigare, att den, jag hänvisar ofta till den här Pew Research Institute,
Ja, precis.
att där var det var en massa människor som ingick i en medborgarundersökning, och på frågan tror du att kandidaten Harris respektive Trumps könstillhörighet kan vara ett problem, men 30% så sa att Harris kan ha problem av att hon är kvinna, och det var bara 8% som sa att Trump kan ha problem av att han är man. Och just i och med att den där skillnaden är så stor, så jag tyckte faktiskt de där siffrorna var anmärkningsvärda. Och nu vill jag igen understryka att det är en sak om du ser på en enskild gallup av något slag, det kan vara ganska chansartat, men att då det kommer från Pew Research Institute, så har jag lärt mig att det är oerhört seriöst. Om jag hoppar tillbaka till den DN-artikeln, så kom det, var ju förstås massor av kommentarer, och jag ögnade bara igenom, men att det var någon som skrev att kort och gott en motfråga, att ska det vara svårt att nominera en kompetent kvinna? Och det är ju tillspetsat, men nu säger jag inte att varken Harris eller Hillary Clinton skulle vara inkompetenta, men de här båda gångerna som Trump har blivit vald, så det handlar om kvinnliga motkandidater som inte riktigt har förmått entusiasmera. Alltså för att vare sig Harris eller Hillary Clinton har varit, liksom kan beskrivas som särskilt omtyckta.
Precis.
I ärlighetens namn så hade nu då den här Harris något budskap att komma med. Trumps budskap må kännas ytliga, du får mera pengar om jag är president, men hennes budskap var att jag är inte Donald Trump, jag är inte en elak gammal gubbe. Och det här han så räckte nu inte riktigt, för att vi tar och plockar fram en gubbe som vi har talat om förr. För nu är det faktiskt inte någon president, och det är inte ens Alan Lichtman eller någon. Han hade ju fel för övrigt i sin
Ja,
spådom,
faktiskt, det har du
kom
rätt.
vi fram till. Men att, nu minns jag inte om det är du eller jag som har fört fram den här James Carville, alltså han som myntade det där uttrycket It's the economy stupid, i anslutning till Bill Clintons kampanj 92. Och han har ju då i flera repriser de här senaste åren, inte så att han har nått över nyhetströskeln här, men att han har ganska intressanta tankar helt enkelt, och still going strong, och han har konstaterat att det som demokraterna inte fattar är att vi säger karikera, outbildat folk på landsbygden så pratar inte om samma saker som man gör vid ett universitet. Och i och med att han är, för att vara demokrat, så uttrycker han sig ganska så där kärnfullt och rakt på sak. Konstatera att när ska mitt parti, de som organiserar mitt parti, fatta att vad som ska vara den korrekta benämningen på en som byter kön, så det är inget man vinner ett val på, helt enkelt. Det är ju tillspetsat, och det är ju hans uttryck, det är inte mitt, men att det är beskrivande i alla fall. Och kort och gott att hans poäng är att det finns massor av människor som tycker det är viktigt att diskutera hur många färger det ska finnas på regnbågsflaggan. Men det är bara det att utöver det som tycker att det är jätteviktigt, så är det inte så många andra som bryr
Nej.
sig. Så du vinner inte ett val på den här typen av, jag skulle kunna uttrycka mig kort för en gångs skull, att identitetspolitik helt enkelt.
Ja, men
Det vill
intressant.
säga, det är välment, men att det ger inte ett svar åt den här karln som sitter och funderar på hur han ska få lönen att räcka till bensin och hyra och mat åt sig själv och frun och 4 barn.
Nej, alltså i den där bilden man ser framför sig det, så då blir ju nästan ingenting som Kamala Harris pratar om relevant. För det är ju i en högre sfär. Och kanske även vissa saker, jag menar i debatten och så, när Trump är med på samma ämnen och så blir det ju intetsägande för den som har helt fokuserad på de här vanliga problemen. Det är teori liksom. Och James Carville, han uttalade sig här igår, de har en egen podd också som heter War Room eller något sånt där. Och han bara sa, det känns inte bra. I'm in a dark place, I'm in a dark tunnel right now, sa han. Han var ju väldigt besviken. Och för 2 veckor sedan gick han ju ut med en artikel där han sa att Harris kommer att vinna. Vi pratade om de argument han hade, det var inte helt övertygande. Det kändes som hans uppgift var mer att skänka hopp till kampanjen.
Nej, jo, för att det är ju nog så som snacka går helt enkelt. Jag talade med en som var med i ett tv-program och fick den där frågan att vem tror du vinner? Och så hade han sagt att han tror nog att Harris vinner. Och så sa jag då att, men tror du faktiskt på det där? Så sa han, egentligen inte, men det har liksom känna sån avsmak för Trump, så jag har liksom svårt att formulera den där tanken. Alltså, jag menar, inte ljög han i tv, men att det var ändå så där att det var en sån tröskel för honom att säga att någon avslöjar könet redan, men att det var en tröskel för hen att säga att hen tror att Trump vinner, så att det var. Han ljög inte, men han matade in ett önsketänkande. Och det är klart att en sån som Carville, så han, det skulle vara lite konstigt om en sån som han skulle börja då kasta yxan i kön. Så det handlar ju om att försöka entusiasmera helt enkelt.
Ja, visst. Om det hade varit en man, om det hade varit Joe Shapiro eller Newsom, och de hade gått på samma tema, samma liksom frågor, då hade de inte vunnit i alla fall. Liksom.
Nej, inte om de bara skulle hålla sig på den här mer intellektuella eller ideologiska nivån, utan det skulle nog detto oaktat ha krävt. Jag menar, det blir ganska ytligt om man bara säger att buhu, hon förlorar för att hon är kvinna, världen är orättvis. Att man måste lägga till också att det skulle liksom underlätta om hon ska förklara på vilket sätt priserna kommer att gå ner om man ska få pengarna att räcka till. Jag tror att, alltså, jag slapp inte åt den där DN-artikeln, för den var bakom betalmur så att jag kan ju på basen av rubriken, så det kändes som att det var en ganska tunn analys, men han ju läsa början för att det är som att om man bara vill köra på det där könskortet, så att man får många likes, men att det, alltså, till saken hör att med det här valsystemet de har så det skulle inte ha krävt så himla mycket till för att Harris skulle vinna, för att man nu basunerar ut att Trump var väldigt överlägsen. Det var han då man konstaterade att han vann alla swing states, men det skulle ha räckt då med Pennsylvania, Michigan och Wisconsin. Och där skilde det på mindre än det var liksom mellan 1 och 1,5% i respektive delstat, och Shapiro är från Pennsylvania, så han kanske nu skulle ha vunnit där åtminstone. Men i och för sig valsystemet som sådant så formligen inbjuder ut i den här typen av spekulation, det vill säga att man kan peka på enskilda delstater och säga att skulle man ha gjort något annorlunda i den och den delstaten, så skulle resultatet ha blivit, men det är liksom alltid, det är sådana skrivbordslösningar i och för sig. Men en grej, om vi nu hoppar tillbaka till det här könsaspekten, så att jag tror väl att då dammen har lagt sig, så, och det här är ju inte liksom, jag menar, världen är inte rättvis, men att jag undrar om inte det här kan göra det svårare för en kvinna att bli nominerad i den här närmsta valen. Så att vi säger också någon som kanske tycker att Gretchen Whitmer skulle vara lämplig, jag till exempel.
Ja, visst, jo, men det är många som säger det nu. Ja.
Att Trump har besegrat Hillary Clinton och Kamala Harris och däremellan förlorat mot Joe Biden, fast han slår liksom sitt eget röstrekord, så jag tror att det kan vara svårt liksom att föra fram en kvinnlig kandidat i följande val. Åtminstone så tänker man sig för och observera. Jag säger inte att det är rätt att göra på det här viset. Jag säger att det är fel, men liksom, jag är statsvetare. Jag kommenterar utgående från hur världen ser ut, eller försöker åtminstone. Men lägg det där gärna på minne, och jag hoppas att jag inte behöver säga vad det jag sa, tro mig, men att det gör inte situationen bättre. Jag skulle till och med kunna gå så långt, låter som jag ska vara kompis med Gretchen Whitmer, det är jag då tyvärr inte, men jag skulle till och med kunna tänka mig att hon är så smart så hon skulle avstå från en kandidatur liksom för partiet skulle. att för hon tänker att fasen, tyvärr är världen sån så att det finns så många träbockar så att det är bättre att vi liksom plocka fram en karl därför att vi måste helt enkelt, vi måste vinna den här skiten.
Nej, visst. Och det som Harris har gjort och etablerat en kvinna som kämpar i alla fall om det här än en gång, det kanske är en jättebra sak och det stärker kvinnans position på lång sikt. Men det är väldigt svårt att tro att demokraterna ska ha sån övertygelse eller vara så modiga att de tar fram. För det handlar väl ganska det som du säger, gissar jag, om att det är en chansning. De vågar inte ta chansen, eller hur? Det måste ju vara
nej,
det som
nej,
det
nej.
Blir då.
Men du säger, det där som du förde fram det här med Harris, så att det är ju, och även Hillary Clinton för all del, så att man...
Ja, som har varit med tidigare och gjort samma.
Ja, precis. Ja. Att det liksom, de bereder ju nog väg,
ja,
helt
enkelt. Precis, jag tänkte.
Och för att jag, där har jag ju ett exempel från Finland, att Elisabeth Rehn, trots att hon inte bara var kvinna utan dessutom svenskspråkig, så klarade sig jättebra i presidentvalet 94, förlorade mot Ahtisaari.
Ja.
Och det var första gången liksom som en kvinna, hon var inte den första kvinnliga kandidaten, men hon var den första som klarade sig, klarade sig bra. Och vad hände följande val? Tarja Halonen blir Finlands president.
Precis.
Så jag menar, jag tror ju att Tarja Halonen, inte säga att hon vann på grund av att Elisabeth Rehn hade varit med 6 år tidigare, de var ju inte ens från samma parti, men Halonen var ju socialdemokrat, men att nu tror ju jag att hon hade liksom, Halonen hade nytta av att Rehn hade varit med, helt enkelt, och folk liksom, det var lättare att tänka sig den här tanken att ja, men varför skulle inte en kvinna kunna vara president?
Ja, intressant.
Sen är det lite trögare i USA förstås. Men det är
ja. Och det här med förändring. Vi är vana med att vi vill ha förändring direkt. Och alla har kämpat på nu. Och man förväntar sig förändring nu. Men det här är ett steg mot förändring på längre sikt. Särskilt som du säger.
Ja.
Och det är väldigt obekvämt att tänka den tanken att det är så. Men att den här byggstenen kanske eventuellt behövdes för att komma till en förändring sen, om 8,
ja,
4 år, 2 år eller 16 år eller vad som helst. Alltså.
Ja, exakt. Det är ju inte sämre i alla fall.
Men en sak som är besvärande, som jag måste kolla med dig, det är ju att här var det ju alltså, var det en biljon, hur mycket pengar var det Harris kampanj hade?
Jag kommer inte ihåg de där siffrorna.
Enorm alltså, 1 billion.
Ja,
någonting. Och det vad jag förstår så har de nu ett underskott på 200 miljoner. Och tänk vad de har gjort. De har gått och knackat dörr i de här vågmästarstaterna och jobbat som bara den. Och resultatet, 13 miljoner färre röster än förra gången. Och så har de denna budget och har gått back. Det är ju inte bra.
Ja,
alltså.
Ja.
Det är ju inte bra.
Nej. Och då var det ju dessutom, då minns jag inte, eller det har väl inte kommit några slutgiltiga siffror hur mycket pengar de där strött omkring sig, men ska jag komma ihåg att det var ju under en kort tid efteråt, eller inom en kort tid efteråt, så hade ju, kom det ju uppgifter att de hade samlat in 500 miljoner dollar.
Ja, visst. Och det visar ju, alltså, det visar att pengar är jätteviktigt i USA, men faktiskt, det är överdrivet.
Ja, men de andra har ju pengar också. Vi säger att de inte skulle ha haft de där 500 miljonerna, så då skulle Trump ha vunnit mer överlägset, för att då skulle man haft svårare att nå ut sitt budskap. Så att effekten är ju att de pengarna tar ut varann, men att om den ena låter bli att satsa och den andra inte låter bli att satsa. Om vi säger nu att du ställer upp i ett kommunalval och har 10 000 euro eller 100 000 kronor beroende på vad du ställer upp, så nu i Sverige har ni ju inte personval på det viset, men att det är ju rimligt att du får fler röster i alla fall, mot om du inte skulle satsa någonting.
Nej, absolut, man måste ha pengar, men det är väldigt, väldigt fokus på det. Och vad man pratar om är ju att Trump och hans kampanj framförallt lyckades i sociala medier, och de har ju liksom ägaren av en av de större sociala medierna med sig. Så att
ja.
Det är ju många som är helt förvånade över att gammal media inte håller, och nu måste vi, och det är ju lite förvånande också att de ens tänker så. Det tycker man ju kan vara självklart för vår del, men... Men att det här med kvinnor, då har ju Trump nu sett till att välja en kvinna direkt som chef för liksom hans närmaste chef då. Det är ju många nu som tydligen vallfärdar till Mar-a-Lago i Florida för att kunna presentera sig och vilja vara med här i hans, för att det, och då har han valt den första redan, och det är Susie Wiles, som var alltså kampanjledare.
Okay.
Och det är hon som ska vara då stabschef. Och ja. Hon är ju jätteduktig. Hon är uppskattad, vet jag, i andra lägret också. Väldigt duktig. Men ja. hon ser ut som någon sån där Stalin-mamma.
Vad fan är det för någonting?
Nej, men det finns ju såna här otäckningar. Såna där kvinnor som känns som... Och hon, jo, och det grejen är att jag vet inget om alls. Men det var bara bilden av henne. Hon är det, alltså det är bra kanske, alltså, för hon håller ordning på Trump, för att till och med han är rädd för henne. Och
ja,
det... hon kallas av dem, säger Trump, för The Ice Lady.
Ja, ja.
Så att, men nej, han gjorde ju ofta som han ville, men det de säger är att hon höll ordning på kampanjen i övrigt, alla de små medarbetarna. Ja, ja. Medan om han gjorde dumma grejer så gjorde de inte andra det, va?
Ja, det kan, utan att jag nu känner till den där kvinnan, annat än att jag har hört det namnet, men att det är ju, hur ska vi säga nu då, om jag försöker uttrycka mig diplomatiskt, att det känns ju inte som om det skulle finnas någon slags politiskt program som styr, utan det är hans impulser som får spelrum.
Mm, så är det väl, ja.
Och då är det ju för sig, det sa man ju förra gången, att de som är med honom så belönas och de som är mot honom ska förgöras ungefär. Och då tror jag ju att det kan vara bra för... Ja, världen i stort om det är någon som håller honom liksom i tyglarna och klarar av att säga ifrån. I och för sig, förra gången han var president, så då fick ju folk foten liksom ganska... Så det är ju sagt att hon sitter där så länge heller.
Nej. Hon har hållit ut dock, för att hon blev avskedad av Trump efter någon gång i första kampanjen 16. Men hon hjälpte Ron DeSantis att ta Florida, och sen... Var hon på något sätt, jag vet inte om hon var med 2020, men nu har hon drivit den här kampanjen. Och alltså hon kan ju vara jättebra, det är bara det att hon kallas för Ice Lady. Och hon ser ut som en sån här snäll mormor, farmor som har en...
Mamma, just det, Stalin, mamma, det får bestämma dig nu.
Ja, som har en kniv, hon kanske har en liten yxa bakom ryggen, men hon ser ut som hon bakar bullar.
Ja.
Men att det kan vara helt... Hon har sagt tydligen ett krav, sägs det då, jag vet inte, för att hon ska vara med då som stabschef, det är att the clown truck doesn't come near the White House. Så, så att de här clownerna hon menar, de här alla möjliga människor som han anställde, som hon räknade det, som är the clown truck, de får inte komma in. Och det är ju, det är ju positivt. Alltså det är ju helt, kan ju tänka sig vara helt positivt att man har någon, det du sa, att han handlar utifrån intuition snabbt, så kanske han inte kan för att hon stoppar det.
Ja, så länge han står ut med.
Ja, så länge hon finns där, men nu finns hon där tills vidare. Men på tal om, jag måste bara kolla med det, men på tal om, vi återgår till det här, jag menar det är mycket, vi ältar det här, men det är såklart, alltså det måste man ju nu i det här läget, och vi pratar här om The Ice Lady, har hon en utstrålning, liksom är hon en mamma som bakar bullar, eller har hon en yxa bakom ryggen, liksom det här Stalin-mamma som du sa. Det, är ju,
det var du som sa.
Ja, det var jag som sa. Men i alla fall, Harris, det är ju intressant också att i de här direktsända då rapporteringarna vid valet, så var det en komiker från, eller komiker, hon är en Guardian sån här kolumnist som är jätterolig och bra. Men hon sa, ja men Harris har ju ingen utstrålning om du jämför med andra presidentkandidater genom tiderna. Och jag har också någon kamrat som har sagt att hon är ju så kall. Alltså. Hon är ju så kall, hon är falsk. Hon är falsk och kall. Och då tänkte jag, men hur kan man säga att hon inte har utstrålning? För mig som skådespelare, så när hon står på scenen, så det bara lyser om henne och hennes leende, hennes skratt. Och jag menar, jag kan ju bli förförd av det. Men jag har inte sett intervjuerna, och jag tror att, men att hon inte har utstrålning. Kan vi säga någonting om det? För jag menar, ska vi jämföra med Al Gore? Eller vem ska vi jämföra med?
Jag vet inte riktigt. Det där är ganska svårt, för att det är ju lätt nu efteråt att säga att nej, men hon hade ingen utstrålning. Jag kan hålla med vad du säger, men att hon är ju ändå inte entusiasmerad. Hon är inte liksom, de använder ibland ett ord som likable. Och till exempel den här Lichtmans modell som vi har varit inne på, alltså han som hade de 13 punkterna som han brukar kunna räkna ut vem som vinner. Så där är ju karisma. Och den punkten så gav han så att säga till Harris, för han ansåg att hon hade mer karisma än Trump. Och då, det var ju en sak som jag reagerade på då vi diskuterade
ja,
tidigare,
visst.
För att liksom, vem bestämmer vem som har karisma? Att nu säger du det att någon som håller på Trump så som kissar de ju på sig av skratt helt enkelt. De tycker ju minsann att han har det, men att hon... Men du nämnde de där intervjuerna och jag har ju inte sett en enda hel intervju, det ska jag ärligt säga, men att hon liksom, jag menar, då man
ja,
hör henne
just,
säga för inte gången att yeah, but you know, I'm a middle class och så vidare. Ja, men du har ju som sagt det där redan, att nu var det frågan om att hur ska jag få smör på brödet? Och, well, you know, I'm middle class, so I understand people's problem. Och sånt, alltså att det var ju, hon... Liksom hon lyckades ju nog inte fånga på det viset. Alltså, i och för sig, nu är jag kanske lite motsägelsefull, för att då i den där tv-debatten mot Trump, så där klarar hon sig lysande. Men man tycker ju att det ska vara svårare eftersom hon har en motkandidat mot sig. Så att det var det jag tänkte komma in på, att det är ju lite förvånande att hon sen var så svag i den där intervjusituationen och var hon inte pressad på samma sätt av att motkandidaten står i samma studio. Och där gjorde ju, alltså en av de saker som Trump gjorde smart var ju att han efter den där debatten så ställde han ju inte upp på någon fler, utan han bara konstaterade att jag vann debatten, så vi behöver inte prata någon mera, för att han jag antar då att den här Stalin-mamman så sa åt honom att hörru, det är bättre att liksom inte ge det där spelrummet åt Kamala Harris, att vi släpper in er i samma studio för att du förlorar.
Nej.
Jag tror inte att hon sa det med de orden, men att hon vet rimligen hur man lägger orden åt Donald Trump.
Ja, ja, precis. Jo, det är en speciell konst. Nej, men jag tycker du har...
Det är en speciell konst.
Ja, men du har verkligen, det var bra sagt och... En jurist, en åklagare som hon är, tränad åklagare, alltså jösses, den är ju inte bra på intervjuer och den är bra på debatter, så är det bara.
Ja, annars att, det kan jag väl föreställa mig. Ja.
Och sen tänker jag det du säger, att hon upprepar, jag är middle class. Liksom, till slut blir det ju, varför säger hon det hela tiden? Det är ju som att hon inte är det. Hon inte står för
ja,
det.
Ja.
Och det är ungefär som när Nixon säger, I'm not a crook, så... Han är en krok. Det är ju intressant alltså. Ja, men det här är spännande saker. Vi ska kora den riktiga vinnaren, tycker jag. The winner is Klaus Stolpe. För att faktum är att om de hade lyssnat på dig för 1,5 år sedan, för 1 år sedan, då hade det varit ett annat upplägg de facto.
Tack.
Och det är ju intressant, för att nu säger varenda en, nu har det gått 2 dagar från valet, vadå? Men varenda en man lyssnar på i det lägret säger det du sa då.
Tack.
Ja, och det är ju väldigt, väldigt intressant. Att dels är det ju en hommage till forskningen, till den som jobbar medvetet med det här. Det visar än en gång vad du också sa då, att ett parti som Demokraterna inte jobbar på seriöst. Alltså de håller på med de konstiga låtsasgrejer. De förstår inte verkligheten. De har en massa regler och hänsyn. Som Carville sa. De måste ta hänsyn hela tiden. De får inte säga något dumt. De måste vara snälla, du vet, eller någonting. De är artiga.
Ja.
Och får inte liksom visa på fel. Och problemen får inte komma upp, sa han. Och jag menar, han sa det här igår. Det som du sa för ett år sedan. Och det säger ju någonting. Dels om var din karriär borde gå från nu. Och dels vad statsvetenskapen och Åbo Akademi har att ge.
Tack. Jag sitter och rådnar här för fullt.
Ja, nej, men det här är ju bara självklarheter. Och ja, så att vi får nu har Demokraterna har mycket spännande saker framför sig. Och lära sig mycket. Och de borde ringa Klaus. Och du som, ja, tills dess så kommer Klaus att vara med här lite mer. Och hjälpa oss här hemma. Och förstå bättre utvecklingen. Så vi återkommer igen. Sen, ja, om inte annat nu redan på tisdag ska jag gissa. Och sen längre fram. Och jag har en sista fråga, men har du liksom kunnit landa nu efter alla dina uppdrag kring valet här? Och...
Ja, det tycker jag väl. Alltså, det var ganska mycket där dagen efter,
ja, precis.
Och så vidare. Men sen så har ju dammen lagt sig och som... Jag är ju finklädd som du ser, men inte lyssnarna ser.
Jag kan lägga upp en bild på Klaus bara för det.
Jag ska på fest ikväll. Vi firar att Åbo Akademi har fyllt 50, Åbo Akademi i Vasa fylla 50 år.
Ja.
Och vi ska till ett ställe som heter Åminne.
Just
och det kanske inte säger alla lyssnare så riktigt mycket, men att det är alltså den största folkparken här i trakten. Så att åka halvpackad i buss till Åminne och lite mer packad hem igen. Så det är liksom en nostalgifaktor som heter duga.
Nej, just det. De svenska dansbandsartister och andra artister kan möjligtvis känna till Åminne de facto.
Jo. Det kunde det. Lasse Stefans har varit där 1000 år i rad. Och om jag nu går tillbaka i tiden så då Boppers var som mest populär.
Ja, precis.
Där kring 1980, så då var jag dit. Och jag hade samma musiksmak då som nu, helt enkelt. Så.
Ja, precis. De var säkert här även för några år sedan. För att i Finland är ju gamla artister populära fortfarande.
Ja,
det här var en peak till finlandssvenska.
Men det är nog... Jag var ju så på Harpo för en tid sedan.
Ja, precis.
Så att han var ju jätte... Det var ju jättekul.
Jo, visst. Nej, men det är härligt. Men det är bra, Klaus. Tack för det här. Vi hörs efter helgen. Ha det bra på festen.
Ja, tusen tack.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA. En podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.